här är Skott från höften, en podd som hade kunnat heta Skottradie om den handlade om geometri, men den handlar om att snöa in på saker. Jag som har en alldeles lagom diameter heter Julia Skott och idag har jag sällskap av Kalle Lind. Hej Kalle Lind.
Hej Julia Skott.
Det är ett sånt här bra namn som man liksom vill säga i ett svep.
Ja, många tror att jag heter Caroline.
Oj.
Det är inte så många som tror det när de ser mig, men när de ja, men det är en ganska vanlig felhörning. Folk säger, berättar det, att jag sa att jag skulle träffa Kalle Lind, och då sa hon att, trodde hon att jag skulle möta Caroline.
Utöver att du då inte är Caroline, du är enligt egen sommarpratsutsago, hur var det, sexklåpare?
Ja, just det var något litet skämt där, ja, på temat tusen konstnär. Jag kan inte tusen saker och jag är ingen konstnär, utan jag klåpar mest, så att, alltså är jag en sexklåpare.
Precis, men vi kan fylla på lite. Så du är komiker, skribent, radiopratare, gör bland annat podden Snedtänkt.
Ja, just det, där du har varit gäst.
Så nu, där jag har varit gäst.
Nu ser vi liksom poddrundgången här på ett intressant sätt. Den här liksom meta extra, liksom, det är som en egen värld av olika poddare som pratar med varandra om, hälsar på i varandras poddar.
Om man inte har ett mikrobryggeri så får man ha en podd.
Ja, men så är det väl för er som lever i Kulturstockholm. Jag bor ju själv i Malmö, där vet de flesta inte vad en podd är.
Där ingen kultur pågår.
Podd? Vad är podd för något?
Jag beskrev faktiskt nyligen för någon den här podden som snedtänkt, förutom att man inte faktiskt behöver kunna någonting. Ett killgissar snedtänkt är vad jag sysslar med.
Ja, det skulle jag säga är ungefär vad snedtänkt också är. Men ja, precis. Du sa komiker. Jag kallar mig aldrig komiker. Jag är väldigt obekväm med det, för att jag tycker inte att jag är så kul i första hand. Sådär. Men jag har visst, jag har fuskat, klåpat lite också som ståuppkomiker, och jag har skrivit mycket så här radiohumor och tv-humor och sånt. Men för mig är ju en komiker, Måns Möller är en komiker. Det är som en rolig jävel som, ja, man kan vrida upp honom i ryggen och så kan han kasta sig in till vilken publik som helst och liksom bara liksom servera dem exakt de skämt de vill ha. Och det är väldigt långt ifrån mig. Men så att säga, om man rubricerar någonting som humor, så då menar jag att publiken sätter sig med en särskild förväntning, och så får de inte exakt, får inte de sitt sinne för humor omedelbart stimulerat, så blir de arga och sura och tycker att de har blivit blåsta på någonting. Så därför undviker jag att kalla saker för humor.
Det blir också den här väldigt bra radioövergång i dagens ämne, för att du är väldigt inne på det här med svensk nöjeshistoria. Och då tänker jag så här, tänker man då nöje som i all form av underhållning, även sån som inte är rolig? Eller liksom, vad betyder nöjeshistoria för dig? Vad är det du menar när du säger att det här är din passion?
Ja, alltså egentligen skulle jag kunna säga att jag är intresserad av kultur och nöjeshistoria, men det kommer väldigt mycket ur ett intresse för just humor. Jag har ju den största respekt för humorister, alltså det är ju alla mina idoler är ju liksom humorister, komiker, skojare, skämtare. Och redan som barn så började jag nära ett sådär ohälsosamt stort intresse för Hasse och Tage och Povel Ramel och folk som fanns då. Alltså de var inte döda. Det var inte liksom något man behövde gå till museum för att ta del av, utan de var ju väldigt ofta på tv. Och de fanns ju alla föräldrars skivbackar och sådär. Men det var kanske inte till för 6-7-åringar i första hand. Men där började mitt intresse. Och sen har det liksom bara vidgats. Jag har liksom fortsatt engagera mig i det och i princip bara det sen dess.
Men är det som man också, så här, det känns som att när man liksom läser och lyssnar, att det som i vissa fall kallas för fulkultur, som jag kanske tänker mer på som, jag vet inte, folklig kultur, fast det kan också vara liksom, studentspex kanske inte nödvändigtvis är folkligt för ett visst värde av folk, men liksom det som är tillgängligt, det som folk faktiskt lyssnar på och så.
Ja, alltså jag har ju genom åren utvecklat en sorts kultursyn. Jag tycker det är väldigt ointressant till exempel att prata i termer av kvalitet. Det finns ingenting jag är mindre intresserad av än vad någon tycker om något. Alltså, tycker du den här tv-scenen är bra? Du, gå ut i skogen, gräv ett hål och ropa det till det hålet, för det skiter jag så jävla mycket i vad du tycker om saker. Jag är bara intresserad av varför saker och ting finns, varför det ser ut som det gör, varför många människor engagerar sig eller inte engagerar sig i det. jag tycker inte det är min sak att bedöma. Sen sitter jag ju hemma såklart och tycker att vissa saker är betydligt bättre eller sämre än andra. Men jag bryr mig inte om eventuella kvaliteter i någonting, utan jag tycker det, och har man den synen så tycker man att Dramaten är lika intressant som friluftsteatern på Vallarna där Stefan och Christer firar triumfer. Alltså, det är lika intressant för mig.
Skillnaden är väl då att det finns redan ganska många som skriver om vad som händer på Dramaten, och det är färre som skriver och tar på allvar Stefan och Christer.
Ja, så är det väl. Så att jag har väl sett en större lucka för mig att hålla på och gräva i det som Stockholms som innerstadskretsar, såna här Leif Zern, Nils Schwartz-typer, det de inte skriver om. Där finns ju, det är mycket de aldrig engagerat sig, trots att båda har skrivit många spaltmil genom åren. Men jag är egentligen intresserad av Dramaten också, men det är också väldigt få människor som gör kopplingarna mellan Dramaten och Vallarna, så att säga. Även där tycker jag att det finns luckor att fylla, att se kopplingarna.
Det är på sin höjd när folk börjar prata om att ja, men Shakespeare på sin tid, det var skräplitteratur, och Jane Austen på sin tid var skräplitteratur och sådär.
Ja, och minst en folkkultur, och minst en kultur som producerades för en marknad och för en publik. Det är ju fakta, det är ju som Dickens, Dostojevskij, de skrev följetänger i populära magasin och skulle varje vecka eller varje månad leverera ett nytt stycke spänningslitteratur som höll folk fast vid det. Sen har tiden upplyft det till klassiker.
Eller när man läser om gamla japanska vackert illustrerade texter, så handlar de bara om fisar och om någon som luktar illa i hovet.
Ja, som Bellman på något vis. Eller, det där finns ju i mycket högre grad än vad vissa tider. Alltså först uppstår någonting. Först kommer Bellman och sjunger om fylla och fall, eller om död, men om horor och om den fysiska kärleken och den lilla döden och så här. Och det är jättestort, och kungen Gustav den tredje älskade och så. Men sen så kommer ju som en prydare period efter honom som lite grann låser in hans burleska grejer i giftskåpet och bara liksom lyfter fram fjärilvingad syns på Haga, som från och med ett visst ögonblick bara ska sjungas av illustra manskörer. Och sen så kommer det som en ny tid som plockar fram original Bellman, eller det man gissar är original Bellman. Alltså, min poäng vet jag inte vilken det var, men det var väl att Bellman, eller att vissa figurer eller vissa konstverk ses på olika av olika tider.
Ja, men de upphöjs på olika sätt. Jag var en gång på en fantastisk utställning i San Diego där de hade, som var en affischutställning, så då hade de dels då just japanska tryck från ganska många hundra år sedan, och så hade de Toulouse-Lautrec-affischer, och så hade de rockaffischer från 60-talet, där just liksom premissen var att alla tre avdelningarna var sånt som var då just så här, antingen skräp eller tänkt att slängas för det handlade bara om liksom en viss uppsättning eller att göra reklam för ett visst café, och sen med x mängd tid så har de blivit konst.
Nej, just det.
Det kan vara några hundra år eller 150 eller 50. Men där tänker jag också så här, att när du tänker svensk nöjeshistoria, liksom är det några tidsramar som du antingen tycker då, där det blir historia, eller som du är mest intresserad av? Liksom, är 2004 intressant?
Ja, det är det nog. Fast jag har inte börjat peta så mycket i det, för det känner jag att det är så många som är aktiva nu och som fortfarande, alltså vi lever fortfarande i svallvågorna lite grann av 2004. Det har inte liksom hunnit bli historia riktigt. Alltså Killinggänget börjar bli rätt så mycket historia. Även om de fortfarande är aktiva så har de gått väldigt olika vägar och så här. Alltså det är de. Vi kan ju se en fortsättning i och med att de flesta killingarna är aktiva på olika sätt. Någon är kanske mest aktiv på Twitter.
Vad är dina bästa decennier?
Ja, mina bästa är ju 50, 60, 70, 80.
Varför då?
Det är därför att det då har så tagit verksamma. väldigt tydligt. De börjar på 50-talet och möts 1956 och 1985 dör Tage Danielsson. Så det är ju de bästa decennierna för mig personligen. Så det är det som jag, det är de decennierna jag längst har odlat ett intresse för. Sen blev jag ju själv alltså medveten från någon gång tidigt 80-tal. Så sen har jag ju en massa egna minnen av 80-90-talet. Men det jag mest har grävt i, det är ju som perioden från, ja, från att Hylan debuterar i slutet på, kanske till och med slutet på 40-talet, men han blev ju stor på 50-talet. För där kan man, där finns ju någon sorts sammanhängande linje. Det är väldigt många som har, som pikar på 60-talet, som fortfarande har en värdig karriär på 70-talet och som börjar tackla av på 80-talet och som ofta då har tagit sina första stappande steg på 50-talet. Så det är väl den period jag anser mig kunna bäst. Men jag är helt enkelt intresserad av allt. För sen Carl Gerhard, som också är en, ja, kanske inte en husgud, men en människa jag verkligen fascineras av och beundrar och läst det mesta om. Han började ju redan på 10-talet och är sen visserligen verksam till sin död 1964. Men även honom har jag ju, är jag intresserad av.
Men är det någon slags liksom guldålder av svensk komedi där någonstans i mitten? Jag har alltid tänkt på eller nu höll jag på att lägga över det på dig, handlar om någon slags avund, men för mig har det ofta handlat om en avund för att det rättvist eller orättvist kändes som en sån här tid då allting gick, där man, om man är sur, kan vara lite så här: jaha, ni är vita män som vill göra en revy, här är en scen och pengar, och så var det ju förstås inte, eller lite, men just det här att det var en tid av välstånd efter kriget och möjligheter att studera, och liksom någonting att det var att alla är på att prova på saker. Att jag har skojat någon gång om att jag är född ungefär 6 år för sent för att kunna ha varit med på Knesset-tiden, som kändes lite motsvarande. Det var så här, ZTV behöver fylla timmar, här är en studio. Det här är inte en fråga, det här är långt påstående som går upp lite på slutet.
Men jag förstår reaktion. Vad du menar, men samtidigt, du lever ju i poddtiden. Alltså, nu finns det ju större möjligheter än någonsin att göra exakt vad man vill. Däremot så finns det kanske lite färre möjligheter att försörja sig på det. Men det finns ju fortfarande. Alltså, jag tror det är lättare som ung, aspirerande, lustig kurre idag, särskilt om du bor i Eslöv, eller Grums, eller Jo, att göra någonting som faktiskt når ut. Alltså, de möjligheterna är ju cirka 1 miljon gånger större än vad de var på 50-60-talet. Det fanns ju mycket färre kanaler. Alltså, det fanns ju en radiokanal och från och med 69 2 tv-kanaler. Men det fanns ju också kanske ett större intresse för scenproduktioner och sådär.
Jag tänker det också, att finns det 2 kanaler så är det svårare att ta dig dit. Men när du väl är där så ser alla dig. Att finns det 700 poddar bara om populärkultur eller öl, så är det svårare att fånga folk.
Nej, men så är det ju. Flaskhalsen var ju såklart mycket, mycket smalare på den tiden. Men väl inne så hade du kanske lite lättare att hänga dig kvar och lite lättare att hitta en publik.
Sen funderar jag också på, jag tror också det är jättebra att man kan liksom göra vad man vill där man är. Men jag tänker också att det var en period då folk kanske också sökte sig till universitetsstäderna, och då hittade du liksom dina pythons eller din Beppe. Alltså att när gruppen är mindre är också lättare att hitta. Igen, jag bara så här romantiserar allt detta. Också tiden då journalister hade whisky i byrålådan. Liksom. Mm. Jag lever ju i någon slags bild av någonstans mellan His Girl Friday och Nyfiken Gul ibland i min värld.
Ja, jag kan relatera till detta. Nej, det är mycket lättare att romantisera en tid som man bara har på film, så att säga.
Samtidigt så gillar jag ju att ha rösträtt och p-piller och sånt. Det...
Ja, nej, men jag gillar också så här, älskar ju bilder som av en rökande Humphrey Bogart, men jag älskar kanske inte röntgenbilden av honom, jag älskar inte lukten av honom. Den lukt jag förutsätter att Bogie spred när han gick fram. Alltså, så det är mycket lättare att liksom romantisera eller liksom överhuvudtaget diskutera, skulle jag säga, en tid som är så att säga över, och där man bara kan plocka man behöver inte som ta ställning till det jobbiga i samma utsträckning. Men ja, alltså den här tiden då, vi pratar 50-60-talet, det är klart att det hänger ihop med ett enormt, ett fall framåt för samhället. Alltså, Sverige genomgår ju under de åren en förändring som saknar motstycke, tror jag, i världshistorien. Alltså från fattigdom, från löss, från misär och liksom 12 statarungar och statarfrun förlöser ute i åkern och fortsätter att ploga. Från det till vad man då kallar liksom TV, PV och WC. Alla får sin TV, alla får sin Volvo PV, alla får sitt rinnande vatten. Inom liksom loppet av ett antal år, liksom hjulen snurrar liksom i en alldeles fantastisk hastighet. Och högst upp i toppen så står då Tage Erlander, statsminister, och Gunnar Sträng, finansminister, och administrerar alla dessa pengar som svenskarna drar in. Och skänker liksom välstånd och välfärd till folket. Och det är klart att de här gubbarna då, alltså Tage och Beppe och Pavel, liksom upplever sina storhetstider under samma period. Det hänger ju ihop med det, både ekonomiskt och ämnesmässigt. Men jag tror att en Pavel Ramel hade ju, alltså människa med det unika geniet, hade ju kommit fram i vilken tid som helst.
Det tror jag också. Sen funderar jag också lite på det, för att det som jag kan känna, alltså just liksom de här tiderna, 50, 60, 70-tal, så känns det som att då är, ska man säga, svensk och brittisk komedier är mer lika varandra i det att de riktar sig till en publik som fångar referenserna. Och referenserna kan vara ganska smala och ganska liksom smarta. Och det känns som, nu blir jag extremt svenskhatande, det är inte meningen, att det känns som att idag så ser svensk humor inte ut så, och jag vet inte om det är för att vi inte har samma liksom bajsnödiga utbildningssystem eller bra utbildningssystem eller vad det är. Men jag menar, när man kollar på, alltså när man försökte göra en svensk version av QI, det här frågesportsprogrammet som handlar om...
Intresseklubben heter det på svenska.
Precis. Nu ska jag fråga lite snabbt, var du med?
Jag var med i olika piloter, men jag befanns inte hålla måttet för att vara med i Riksant TV.
Säkerligen för att du kommer för mycket referenser. Nej, men det känns som att det var också någonting där, att liksom utbildningen blev tillgänglig, och kanske också just det, fast fanns färre kanaler, så att folk läste mer av samma saker, såg mer av samma saker, kunde samma poeter. Är du med på vad jag menar?
Att, ja, liksom, men så det var det. Det är väldigt tydligt om man liksom tittar på, alltså, tag i Gula hund 1964, så gör de ett helt nummer som bygger på Fänrik Ståls Seiner av Johan Ludvig Runeberg, som man ju idag kunde förutsätta att den publik som går på Kina i Stockholm, de kan Soldatgossen och Sven Duva och allt, vad heter hon, Lotta Svärd. Något hon tålte att skratta sig åt, men mer att hedras ändå. Alltså att man kunde den boken, om inte i detalj så på ett ungefär. Och i revyn året innan så gör Hasse en monolog som bygger på inledningskapitlet i Strindbergs Röda rummet. Och man hör ju att människor skrattar. Någonstans är de med på vad det är han håller på med. Det gjordes på Berns, så det fanns ju som en koppling. Sova, Röda rummet låg ju också på Berns. Men absolut, sen tror jag att alla kanske inte alltid var med på allting då heller. Jag tror fortfarande att de flesta tyckte det roliga var att Hasse Alfredson hade peruk och pratade på ett roligt sätt och blev manisk.
Man kan fortsätta som vuxen vara som du och jag var som 8-åringar. Och säga, det här är roligt, jag förstår inte varför, men det är kul.
Men där finns ju 1000 paralleller just till Killinggänget som ganska snart, påfallande snart, blev breda. De gjorde manegenprogrammen 92, som till början var jävligt obskyra, som jag och Johan Glans och 10 personer tillsåg. Och sen så ökade de hela tiden. För varje avsnitt så ökade tittarantalet. Och till slut så blev det ju en jättegrej när de sen flyttade in på Berns, och en ännu större grej när de gjorde Nile City 95. Och där är ju samma sak. Alltså, där finns ju liksom 1 miljon referenser till Thurston Moore, Sonic Youth, eller John Peel, den gamle BBC-diskjocken, eller Jan Gradvall, Anders Lockers kollega på tidningen Pop. Men det skiter ju den stora massan i. De tycker ju bara det är roligt att Robban Gustafsson är kåtast i Kungsan. Alltså, Robban Gustafsson har peruk och pratar med rolig röst och blir manisk. Alltså, och grejen är att de har ju inte fel. Alltså, ett bra verk talar ju till både liksom massan och eliten på något sätt. Både de som är intresserade av små detaljerna och de som bara vill ha ett gott garv.
Men man pratar inom så här barnböcker och barnfilm och så pratar man ofta om, jag tror att det kallas för korsvokalisering. Alltså att du har en nivå som talar till barnen och sen ovanpå där har du liksom skämt som slår an till föräldrarna. Haha, den här chefen ser ut som Gorbachev. Mm. Barnen är bara lite så här, jaha, han ser fånig ut och föräldrarna tycker så här, tihi. Ja, det här var ett väldigt slumpartat valt exempel. Jag tror aldrig jag har sett någon Gorbachev.
Nej, jag förstår precis vad du menar. Ture Sventon är liksom, för ett barn är det en ganska spännande och lite kul deckarhistoria. För en vuxen är det en deckarparodi.
Ja, men precis. Antingen hela grejen eller just så här, enskilda referenser. Att, så här, att jag kanske förstår att så här, Jan Gradvall av kontext är en typ som är XYZ. Men om jag också hänger på Hannas, så, som alltså då var en bar i Stockholm.
En bar och en deli på Åsögatan, eller Skånegatan.
Så blir det lite extra roligt. Det är en fin linje att gå på. Blir det kul eller blir det bara...
Henrik Schiffert, som ju är en ganska god teoretiker som gärna sätter sig ner och analyserar vad han håller på med. Han liknade vid en Dagobert-macka. Där själva mackan, det är helt traditionellt. Det är som samma sak som folk har sysslat med sedan Aristofanes dagar. Alltså det är just peruker och dialekter och snubbel och pruttar och kiss och kroppsvätskor och snusk. Men sen finns en liten persiljekvist ovanpå. Och det är referensen till Thurston Moore, gitarristen i det New Yorkska noisebandet Sonic Youth.
Men man har också liksom... Man kan ha både pickles eller tomat beroende på smak, som då kan vara Expressen Fredag.
Ja, precis. Alltså, jag skulle säga att varje sak bygger på olika referenser. Jag som då alltid har varit ganska intresserad av, som ofta har liksom haft samma... Alltså, nej, det stämmer inte riktigt heller, för att jag hade inte kunnat någonting i princip alls om britpop eller om amerikansk indie om det inte vore för Glenn Killing. Jag var som fullkomligt ointresserad av musik, men jag var väldigt, väldigt intresserad av humor. Så jag satte mig och tittade på de här programmen och anade att det finns nycklar här. Så då fick jag ju börja liksom kolla upp vem fasen är, Peter Tosh. Robin Gustafssons figurer hette ju alltid, det var ju helt vanliga... Samma sorts buskis eller komedifigurer som Hasse Alfredsson eller Gösta Ekman eller Martin Ljung gjort i svensk revy tidigare. Men de hette John Peel. eller då... Jan Gradvall. Och jag kände ju inte till dem. Martin Ljung kände jag ju omedelbart igen. Jag såg ju omedelbart Robin Gustafsson. Han är rolig. Det här känner jag igen. Det här är samma som Carl Gustav Lindstedt gjorde i sin kraftsdagar. Men varför har han det konstiga engelska namnet? För mig gick det på det hållet. Men tack vare det så vet jag mycket mer än vad jag borde om 90-talsmusik. Men min poäng var väl också lite grann att... Jo, men sen så gjorde de till exempel något som heter Percy Tårar. Och det här är ju en sketch där de parodierar Ryu. Lars von Triers fantastiska tv-serie med Hans-Tugo Järegård. Och det är ju som egentligen, ja, det är 10 sekunder. Robin Gustafsson och Henrik Schiffert tar roliga glasögon. Och så pratar de danska. Och det vet jag jättemånga människor som tyckte det var det roligaste de någonsin sett. Och jag höll med, det var väldigt roligt. Och sen efter en lång stund så framgick det, men ni har aldrig hört talas om riket. För de blev det mer liksom, det blev bara knäppt, varför dyker det plötsligt upp danskar på liksom en konstig filmkvalitet. Så de såg det som bara liksom ett crazy skämt, mens jag ju såg då en parodi på en serie som jag hade suttit och dyrkat på kvällarna. Men det funkar ju för oss alla var nöjda, alla var glada.
Men om man tänker då, okej, du är inne på svensk nöjeshistoria. Men hur tar det sig liksom uttryck? Är det så att du letar gamla inspelningar, läser massa böcker eller att då och då så får du ett litet ryck? Liksom vilken slags typ är du? Vad betyder det i din vardag?
Jag är främst en bokläsare. Jag letar upp, jag får också extremt mycket tips. Jag har liksom lite olika forum där jag liksom delger folk mina rön. Jag har bland annat en blogg som heter En man med ett skägg, och där jag liksom har skrivit upp eller som redogjort för varje gång jag läst någon ny memoarbok av någon gammal bortglömd farbror. Nu har jag varit sämre på det de sista åren, men under några år så var jag fullkomligt manisk och uppdaterade den dagligen. Och nu har jag då sett en podd som vi nämnde inledningsvis, Nedtänkt. Där pratar vi också väldigt mycket om det här.
Sånt som andra poddar inte tar upp.
Precis, och sånt som var, väldigt mycket av det vi pratar om är ju sånt som var liksom allmängods för 20, 30, 40 år sedan, men som allt mer då hotas att slukas av den obarmhärtiga historien. Alltså...
Men den är ju också, alltså om man tänker din podd, jag tänker att den är... Jag har skojat när jag har skrivit böcker om att de är lite som att hamna bredvid mig på en fest efter något glas vin för mycket.
Ja.
Med skillnader att man kan lägga
boken ifrån sig.
Det är
verkligen en insäljningsfas, man... Julia.
Yeah. Jag tänker att podden är så, alltså liksom två människor som tycker att en grej är väldigt kul, som hittar varandra på en fest. Att, du också, har du sett den här? Har du liksom...
Ja, jag hoppas du har rätt. Alltså, det är nog lite grann så jag vill att det ska vara. Jag vill ju att den entusiasm som de där två halvfigurerna i den där studion känner, att den ska smitta på den som lyssnar. Och det är väl därför, alltså för jag upplever att den podden jag tar upp, alltså de saker vi tar upp där, de har jag ju tagit upp i skriftform tidigare i olika böcker och blogginlägg och krönikor och kultursidesartiklar. Men när det tas upp i podden så känner jag att det blir som ett större genomslag. Och det är nog, då är min analys att det är nog för att det är två människor vars entusiasm är så påtaglig, för man hör ju på tonfallet att det är människor som bryr sig. Att det engagemanget nog är som en väg in till själva ämnet för en massa människor som inte hade lockats på samma sätt av en kultursides rubrik.
Utöver poddgästerna du lurar in i studion, hur hittar man själsfränder? Hur hittar man folk som också vill prata om verkmästaren i magen?
Ja, alltså, det där är någonting som utvecklas med tiden. Jag började blogga 2007 och det gjorde jag lite grann. Jag stod verkligen något som en skrek ut i cyberrymden. Jag hade taskigt med pengar, jag hade liksom inte så mycket att göra. Jag hade mycket tid och det var väl en tryckkokare som behövde, liksom det behövde lättas på. Så jag började liksom bara skriva långa bloggtexter och märkte ganska snart att okej, det finns andra människor där ute som också har en relation till Sara Leander och Anders Haning och successivt började samla på mig. Alltså vissa av de människorna har ju numera varit gäster i min podd. Alltså vi hittar varandra lite grann den vägen via bloggen, att de börjar kommentera och så kanske de hade någon blogg som jag kommenterar och sen så kanske vi börjar utbyta lite mp3-filer per mail och nu så går vi på varandras bröllop.
Det är ett bra liv. Men om man tänker så här då, märker folk det på dig generellt tror du? Är du en sån som just folk börjar flacka med blicken och försöka smita på toaletten? Nu är det lite konstigt att fråga eftersom du har en podd och skriver krönikor och så vidare. Men liksom generellt, är du en utåtriktad insnöare?
Ja, relativt. Jag har väl en fördel gentemot många av mina mednördar som ju kanske inte alltid har lämnat mammas källare, så att säga. Jag lever ju ett till synes normalt liv med tre barn och en som en levande kvinna av kött och blod och bostadsrätt och billån och så. Alltså jag fungerar nog kanske lite bättre för att ha en släng av Asperger, så är jag ändå ganska väl fungerande.
De här barnen du pratade om, du skvallrade ju i ditt sommarprat att de alla har väldigt specifika mellannamn. De heter var Beppe Cornelis
och Fritjof efter
och Fritjof.
Piraten och även sjömannen.
Men är det liksom, är det med glimten i ögat så att säga, att det är så här mellannamn, för de är ändå inte så mycket på riktigt? Eller är det liksom att du ville hylla de här männen?
Ja, det är både och jag vill också ge mina barn det vackraste jag visste. Alltså, jag ville också liksom plantera någon sorts intresse hos dem. Och det är också ett sätt att liksom både hylla, att samtidigt hylla mina barn genom att, som jag sa då, liksom ge dem namn efter några av de viktigaste personerna i mitt liv. Men också att hålla de viktiga personernas minne någonstans levande.
Mm.
Så att ja, ploj. Det kanske är en ploj, men det är en ganska seriös ploj. Nej, men nej, alltså det var en självklarhet. Alltså det var nästan en av de första sakerna som jag slog fast eller så här, berättade när jag träffade hon som då är mor till de här barnen. Att jag kommer att vilja att får vi söner en dag så kommer jag att insistera på att den ska heta Cornelis.
Hur många till namn har du på din önskelista? Hur många söner skulle du behöva?
Ja, men faktum var att vi trodde nog efter Beppe att nu skulle det vara slut. Nu finns det som inte fler skäggiga tjockisar med väldigt specifika namn kvar. Peps fanns kvar kanske. Han är inte så tjock, men han har skägg och han har ett mycket specifikt namn. Alla vet vilken Peps man
Sivert,
pratar om.
Kanske?
Ja, men jag har inte alls satt honom på samma pedestal som Cornelis Vreeswijk.
Jag bara försöker tänka mig gubbar här.
Ja, jag fick en massa förslag, minns jag, i höjd med att han då, som heter Beppe i andra namn, att han kom till på min blogg. Fick jättemånga fina Maltas och Carl Uno och andra förslag. Hasse Tag var jag ett tag inne på, men det röstade också frun. Det jag allra helst hade sett som verkligen röstades ner, barnen heter då Månsson i efternamn, så att jag hade velat att den hette Lasse O i andra namn. Men det tyckte inte hans mor. Där tyckte hon nog att nu har vi över gränsen till det plojiga.
Och inte heller liksom Måns Månsson.
Efter filmregissören?
Nej, bara för att det blir ett sånt bra, liksom, det känns som ett Mosebacke-namn på något sätt.
Ja, nej, det var aldrig aktuellt.
Eller Måns M. Månsson kanske.
Ja, just det. Ja, du får
fundera. Jag hade en skolkamrat på gymnasiet som hette Jöns Jönsson, och där kände jag att det borde hans föräldrar kanske ha också backat lite på.
Men är du uppvuxen i Skåne?
Nej.
Nej, för Jöns är ju ett oerhört skånskt namn. Det är 1000 gånger vanligare i Skåne. Och även Jönsson är ju det. Det är ju som skånskans variant av danskans Jens.
Vi har numera flyttfrihet i Sverige. Så att folk bor ju lite varstans.
Ja. Men Jönsson är ett... Jag tror till och med det så är någon av Jan Guillous Kockrors böcker. Och så träffar Carl Hamilton en kvinna som heter Jönsson. Och drar omedelbart slutsatsen att hon har skånska rötter.
Jag har tänkt på det där, att jag tänkte faktiskt på det när jag lyssnade på ditt sommarprat också, att jag har ju liksom ingen bra sån ursprungshistoria om man inte tänker på att så här, Hökarängens samurajer, att liksom den sällskapsresan filmen kom ungefär när jag började småskolan. Liksom.
Är du från Hökarängen alltså? För att Hökarängen för mig, då associerar jag ju direkt till Magnus Uggla-fasen, en kväll i Hökarängen med ett fullblodsras i sängen.
Mm. Jag är faktiskt till och med
matematik från Döende Dandin 86.
Ja, nej, jag är från en ännu lite mindre förort precis söderut som heter Fagersjö, vilket låter som någonting som borde ligga verkligen ute i landet.
Ja, just det. Fagersta ligger ju i Västmanland.
Ja, nej, Fagersjö är en liten miljonprogramsö i Rostsverige, som någon formulerade någon gång.
Det var en vacker formulering. Ja. Jag gissar att formuleringen är vackrare än orten.
Den var ganska fin en gång i tiden.
Ja.
Så du ser, det kan bli ett sommarprat av det här också, men jag tror inte det.
Jag tror att de flesta har en historia i sig om den ort de kommer ifrån och hur den eventuellt har format den och så. Jag är då rötterna i Eslöv, och där är liksom grejen att den i väldigt många svenskars öron eller huvud, så är liksom det Sveriges tråkigaste stad. De har hört den fasen någon gång, Eslöv, Sveriges tråkigaste stad. Och så var det, och särskilt då, så jämte Eslöv ligger Lund. Lund är bara 13 minuter bort med Pågatåget, alltså Skånes tunnelbana. Och Lund är ju en universitetsstad, och det var många av oss som tyckte det var jobbigt att säga när vi hängde i Lund att vi var från Eslöv. Vi hade en kompis som sa att han var från Hör. Jag tänker på det så mycket, vad knäppt det var. Han var ju inte alls från Hör, i en annan kommun som ligger ytterligare en bit bort. Och som,
7 minuter till?
Ja, jag tror till och med liksom 13 minuter till, är dubbelt så långt från Lund. Men Hör var ju då liksom anonymt, det var inte kopplat till någonting. Det har inte gjorts några Lundaspekt som hur tråkigt det är i Hör.
Där tror jag faktiskt också, för det, jag är ju då född och uppvuxen i Stockholm, men är enligt alla de här löjliga reglerna inte riktigt stockholmare, för jag har en förälder från Moskva och en förälder från Gävle. Men då har jag också funderat på om det var liksom någon slags avundromantisering även där, att min pappa som är född 43 kom till Stockholm när han var 18. Och då var det också lite det här att det var den här tiden då man skojar om sina föräldrar, att de tror att man kan kliva in var som helst och med ett fast handslag få ett jobb. Och liksom man fixar en lägenhet någonstans. Men då hade han ju också, han var tvungen att både kissa och duscha på gården. Så att det är liksom igen det här dubbla. Men att han just då kom till Stockholm under perioden då alla de här grejerna hände på 50- och 60-talen.
Ja, det kan jag ju avundas då.
Ja, och för den delen min mamma som jobbade på Skandinaviska institutet, eller Nordiska institutet i Moskva, som hängde med Tage Danielsson. Och min mor har också en liten grej för rödhåriga män. Så jag har ibland funderat på så här, hur skulle mitt liv sett ut om Tage Danielsson hade varit min pappa istället. Jag skulle definitivt inte kunna vistas.
Du vet att det inte hade blivit du då. Alltså att det kräver rätt genuppsättning.
Du tror det?
Ja.
Hur stor del av ditt liv är det ju en stor del, men hur stor del av din tid går åt till det här, till att läsa böcker och fundera och...
Ja, det är ju en ganska stor del av tiden, eftersom jag har då privilegiet att i ganska hög grad kunna arbeta med det och försörja mig på det genom att skriva kultursidesartiklar och genom att göra den här podden och genom att sitta i olika radiostudios och babbla om det. Så att ja, det är väl en ganska stor del av min tid som går åt till det.
Är det en sån grej som du typ liksom reser för att se saker, eller skulle du gå på ett museum om du ändå är på semester i den stan?
Ja, alltså jag har ju tvingat min familj att åka till Ejmöiden, som är en liten, helt oansenlig, ointressant ort på den holländska nordkusten, eller kusten mot Nordsjön, där då Cornelis föddes och bodde till han var 12 år. Vi tog en liten omväg på 25 mil eller så för att jag ville se den staden. Så sådana saker gör jag ju ibland om jag råkar vara i faggorna. Vi var i Belgien på väg till Amsterdam. Men alltså, jag är ju internet väldigt stor tackskyldig. Alltså, utan internet så hade jag dels haft en mycket, mycket mindre vänkrets och dels var tvungen att hänga mycket mer på Bibeln än vad jag gör.
Du har haft en mycket, mycket märkligare podd.
Ja, alltså...
Du skickar runt kassetter runt i landet.
Precis, och sånt fanns ju. Den varianter på det fanns ju faktiskt även förr i tiden. Men det hade nog varit svårare kanske att hålla den vid liv på samma sätt. Jag är väldigt... Alltså folk tror ju alltid att jag är nostalgiker. Det är jag inte. Däremot är jag väldigt ointresserad och väldigt dålig och lite rädd för teknik så här generellt. Men jag är ju, trots detta så är jag ju ett stort fan av internet. Det liksom gör ju att jag kan använda en mycket större del av min tid åt att forska på saker. Annars hade man ju fått cykla till Bibeln varje gång man skulle kolla upp olika årtal på vilket år var det nu som Spade och Madame kom. Det vet man ju såklart att det var 69, men motsvarande va. Där hade jag varit tvungen att... Jag hade behövt ha ett mycket större bibliotek hemma. Jag har ett ganska stort bibliotek hemma i och för sig, för att jag har svårt att slänga böcker. Men internet. Guds gåva till mänskligheten. Eller möjligtvis människans gåva till mänskligheten.
Vi kan ju tänka att den började med vapen men har utvecklats på grund av porr. Så man kommer liksom tillbaka till det här med humor och osmaklighet som en drivkraft.
Absolut. Porren är alltid, porren och frikyrkan brukar vara de som är liksom först att anamma nya medier. Och sen strax därpå kommer ofta skämtarna. Det är helt rätt.
Har du någon liksom, vi har ju etablerat din favorit liksom era, eller man ska säga period. Ja. Är det Cornelis som är din bästa person? Liksom, vad har du för favoriter utöver Hasse och Tage?
Ja, man kan inte säga det eftersom Cornelis var en svårt alkoholiserad alkohol- och amfetaminmissbrukare som hade en mycket redan för sin tid daterad syn på kvinnor och hbtq-personer. Det är som svårt att säga att han som människa är min favorit. Sen är en en av de intressantaste människor som har levat, just för att han var så oerhört mycket människa, att han kunde, trots att han liksom var full 24 timmar om dygnet, skrev så fantastiska mängder och så fantastiska åt en då, bra grej, låt oss säga bra grej, jag skiter om det är bra eller dåligt, han skrev med väldigt, väldigt stor variation, alltså han var liksom helt orädd för att hoppa in och ut ur olika genrer och sådär.
Ja, men där är ju också det här att som så många artister, alltså det är väldigt mycket Cornelis som, om man sjunger då och tänker på vad man sjunger, så måste man liksom pausa några sekunder och fundera på, vill jag sjunga med i det här, utöver att det är svårt för att han fraserar som jag vet inte vad. Men samtidigt så måste man ju vara lite så, okej, han kom hit som, han var väl 12 när han kom till Sverige, och ja, inte bara lär sig svenska utan blir liksom virtuos med det svenska språket, snor bättre än Evert Taube, liksom gör egna, alltså det är det att man kan ju också se igen att din bästa person kanske inte som faktiskt person och människa, utan din bästa person i intresset.
Ja, men som konstnär, ja, som konstnär så är jag både liksom beundrande och fascinerad, och jag upphör inte. Alltså, Cornelis är bra med det, att eftersom han lämnade så mycket efter sig, eftersom han var så slarvig och eftersom han for hit och dit, så finns det fortfarande så mycket kvar att hitta. Om man jämför med Tage Danielsson då, som var mycket strukturerad och liksom ganska alldaglig person i sitt leverne och så här, som bodde i sin tegelvilla på Lidingö och varje dag satt mellan 9 och 5 och skojade med Hasse Alfredson. Alltså han, det finns inte så mycket excesser, det finns inte så mycket skandaler kring honom. Och därför kunde han ju också ha koll på sin katalog på ett annat sätt. Cornelis hade ju inte en aning. Efter Cornelis död så har man ju hittat sådär massor med grejer. Först hittar man liksom någon koffert som stod någonstans i Hälsingland. Liksom, vad är detta? Liksom, jag har liksom 200 sångtexter till som ingen har sett, som man förmodligen hade tänkt tonsätta liksom fragment och så här. Och sen gör man ut en bok med det, och sen så flera år senare, nej men här är en koffer till, ropar hans son Jack som har hittat någonstans i Holland eller vad det kan vara.
Alltså och just med Cornelis vet man att det inte är som med VC Andrews, att man fortsätter pumpa ut för att tjäna pengar, utan han kan faktiskt bara ha tappat saker efter sig. Liksom, ur hålifickorna vart han gick.
Ja, nej, det är inte någon som utnyttjar varumärket Cornelis. När man hittar också som inspelningar och sånt där som, ja, han satt tydligen här och spelade in lite grejer uppe i Tromsö eller i Köpenhamn eller i Amsterdam. Alltså han, så att det finns, därför är han ju rolig att forska i eller rolig att läsa om, för att man hittar alltid någonting nytt. Och sen så trillar han så mycket mellan någon sorts fin och någon sorts ful kultur, och liksom gjorde ömsom revy och stod på Kiviks marknad, men gav också ut diktsamlingar. Så att han är en mycket intressant konstnär och människa, och också som representant för sin tid. Min mor heter Cecilia Lind. Det är också en kvinna som Cornelis har skrivit en mycket vacker sång om. Så att, och hon var dessutom, hon skulle snart fylla 17 när den singeln kom. Och
hon uppskattade enormt alla som sjöng den för henne.
Ja, det har nog gått i perioder. Alltså det är ju alltså 50 år sedan, och det har nog inte gått en dag utan att någon berättat för henne. Vet du att det är en sång om Cornelis Vreeswijk? Hon har vant sig med tiden. Men det ledde faktiskt till att hon fick gå ut och äta middag en gång när Cornelis och hans entourage kom till läroverket i Eslöv. De gick på Stadshotellet. Georg Riedel var med, John Johansson och Egil Johansson. Och min mors väninna. Det tycker jag är så oerhört coolt.
Det är faktiskt väldigt, väldigt coolt. Jag tog att avliva henne för 2 veckor sedan, en katt som hette Saskia. Och där kunde man också se, jag valde det för att det är ett namn med klang. Ja, men man kunde genast se vem som berättade för mig att det var ett namn med klang, och vem som bara, jaha, hur stavar du det? Vad är det liksom? Men om du skulle få träffa liksom någon inom den här sfären, död eller levande, vad skulle vara ballast? Vem skulle vara ballast att träffa?
Jag tycker det där är svårt, för att jag har ibland haft anledning att ta kontakt med människor som jag har haft stående på olika piedestaler. Och en del av dem har varit ganska otrevliga. Och det är liksom skönast om man då inte behöver veta det. Så att jag, det är också en sak som vi pratade om tidigare, det är skönt liksom, med gammal historia som ändå är slut, då kan man liksom mycket lättare att förhålla sig till. Det är samma med människor som redan är döda. De kommer inte göra mig något ont nu i alla fall. Nu kan jag idealisera dem hur mycket som helst.
De kan inte rätta dina analyser?
Nej, precis. Det är lättare för mig att sitta här nu och veta vad de egentligen menade. Jag kan inte bli motsagd. Nej, det finns ingen så. Jag söker ju upp ibland, bland folk som fortfarande finns kvar, söker jag upp ibland till min podd. Människor som jag tycker att en yngre människor kan få höra talas om deras existens. Kaja Olander i det gamla pogbandet Röda Bönor, eller Bengt Sänd, den gamla trubaduren och mångsysslan. Sådana söker jag upp ibland. Per Olin, min favoritillustratör. Men då har jag ju som en förevändning att nu ska vi spela in en podd och nu ska du vara så så charmerande som möjligt.
Då kanske det snarare ska vara så här, finns det någonting som du skulle vilja hitta i så fall? Alltså någon biografi som inte finns än, eller någons dagbok eller någonting?
Ja, det är en bra fråga. Det skriver, alltså just de här människorna som jag är mest intresserad av, det har skrivit så mycket om dem. Det finns ju en man som heter Claes Gustafsson som först skrev han ju då en biografi över Beppe och sen Cornelis och sen Tage Danielsson och sen Monica Zetterlund och sen Gösta Ekman och sen Per Oscarsson och sen Marie-Louise Ekman och sen Stickan Andersson, och det är ungefär vad jag hade gjort om inte han redan hade gjort det. Jag är lite putt på honom, för jag tycker han har snott mitt livsverk ifrån mig. Jag blev lite glad när en annan människa dök upp och skrev biografin över Lena Nyman. Ha! Den fick jag inte, Claes Gustafsson. Men jag har honom stort tack skyldig, för det är ganska bra biografier också. Ganska liksom tillförlitliga och väl researchade. Man kan lita på uppgifterna i dem. Han sväljer inte myter. Men han har ju gjort ett gediget arbete som gör att, ja, att det inte behöver göras på nytt på ett långt stycke tid. Jag planerar olika projekt själv. Jag ska försöka skriva här nu en bok som ska heta ju Svensk humorhistoria. Jag ska försöka sammanfatta 100 år av skoj. Det ska bli intressant. Jag tror att jag har tagit mig vatten över huvudet, men jag har fått förskott, så att jag måste göra något.
Min erfarenhet är att oavsett om man har det eller inte, så känner man alltid att man har tagit sig vatten över huvudet. Saker man tycker är en bra idé just då.
Ja, ja, bara att stiga upp på morgonen och liksom tro att nu ska jag ta mig an den här dagen, det är ju att ta sig vatten över huvudet.
Nu slog mig också när vi pratade om människor här, att hade du inga liksom flicknamn på lut?
Nej, det är nu kommer hela den här biten. Så här är faktiskt svaret på den frågan. Att
det, hade att det är så tråkigt att kvinnor är inte roliga?
Nej, det var inte alls det jag skulle säga. Just vad gäller namngivandet om mina eventuella döttrar, så hade min fru redan liksom paxat olika mormödrar och så i sin släkt. Så det var liksom lika ristat i sten som att den första skulle heta Cornelis.
Funderar jag också på att säga, frågan så här, har du något bra minne, låter jättekonstigt, men alltså har du liksom någon gång?
Jag minns allt jag läst och allt jag sett på TV, men jag minns, ja, det är det jag minns.
Det är det du minns. Du har en så här väldigt specifikt arkivskåp. Men jag tänkte mer på så här, är det någon gång som liksom någonting som är det bästa du har lärt dig? Jag älskar sånt när folk har sagt det här är just kanske på en middagsbjudning, så här, man har antingen en anekdot som är den som alltid lättast går hem, eller som bara är så här, det här är mitt favoritfakta.
Nej, mina är så obskyra. Alltså, eftersom jag håller på och liksom lyssnat på Hasse och Tage sedan jag var ung, alltså väldigt ung, alltså sedan jag var barn, så har jag väldigt mycket av deras produktion liksom intatuerade i centrala nervsystemet på något sätt. Men det händer ju fortfarande att jag får små aha-upplevelser. Det här, det är detta som de måste syfta på. För några år sedan så hittade jag en sån här tidig debattskrift som heter, eller den är skriven av Per Ahlmarks kusin, Kristina Ahlmark Michanek, som kom 62, som heter Jungfru, tro och dubbelmoral. Och som var ganska viktig liksom i den här tidiga sexliberala vågen på 60-talet. När jag hittade den så förstod jag, aha, det är det här Tage Danielsson syftar på när han sjunger att tro på jungfrur är dubbelmoral i kupletten kärlek har ändrat karaktär. Men det är ju väldigt obskyra fakta. Liksom. Det är inte någonting som man kan säga till någon, till vem som helst. Visste du att? För de skiter så jävla mycket i både Kristina Ahlmark Michanek och Tage Danielssons gamla kupletter. Det är liksom det är problemet med vad som nischad, att det är ju inte allmängiltigt. Å andra sidan, så när jag träffar rätt människor, så är det någonting särskilt som händer i en. Det är ju, alltså, och det upplever jag ju med en viss regelbundenhet. Ja, precis, exakt. Och det behöver inte bara vara liksom Hasse och Tage, det kan ju vara liksom Fantomen. Alltså, man liksom tillsammans plockar man fram olika minnen av olika gamla Fantomen-tecknare. Heino Bade. Någon säger Heino Bade och så blir man alldeles glad, för man har inte tänkt på det namnet på 25 år.
Men... Vad är bättre då, att träffa någon som så här också är intresserad men som du kan lära någonting nytt, eller att sitta och liksom prata i mun på varandra?
Att prata i mun på varandra är ganska behagligt. Jag tycker om det. Sen så, jag träffar gärna någon människa som kan lära mig någonting som jag inte alls känner till. Men just när man själv har liksom så pass nischat intresse, så det är svårt att för någon som inte riktigt, som inte bryr sig, vad ska vi, då får jag liksom börja från början. Det fanns något som heter svenska ord, eller var börjar man, så att säga. Nej, jag kan inte säga att jag har något fakta som jag brukar briljera med. Jag har jättemånga fakta som jag brukar briljera med, men då måste sammanhanget vara det rätta. En middagsbjudning räcker inte.
Okej, avrunda med det, för jag tänkte fråga så här, om du har några tips på grejer som man ska antingen läsa eller lyssna på. Det låter ju som att så här, Claes Gustafsson kan man lita på om man vill gräva sig ner i...
Ja, i olika människor som hade sin storhetstid på 60-talet, då är Claes Gustafsson outstanding. Nej, men det är bra biografier, tycker jag. Sen en bok som jag rekommenderar alla människor. Den heter Easy Riders, Raging Bulls. Det handlar inte om svensk nöjesstor, det handlar om amerikanskt film 70-tal. Det man kallar New Hollywood, alltså tiden egentligen mellan 67 och 75, då alla mina favoritfilmer gjordes utan konkurrens. Då kom Andomsprovet, Gudfadern, Jökboet. Sträcker väl till 77, så kom även Annie Hall. Då. Och den boken är fantastisk, en fantastisk blandning av tungt och bizarrt knarkskvaller och knullskvaller och initierad filmhistoria. Det skulle jag säga att det är den bästa bok som har skrivits inom liksom, kultur- och nöjessfären.
Har du lyssnat på podden You Must Remember This?
Nej.
Det är en podd om Hollywoods första århundrade. Som är väldigt, väldigt ingående, väldigt väl researchat.
Ja, jag har talat om denna när du säger det. Jag känner igen allt det här.
Du kanske också är en sån här människa som gör poddar men inte lyssnar på poddar.
I betyder mindre utsträckning, för att det ena tar liksom tid från det andra. Men,
och så måste man använda teknik.
Ja, men jag kan trycka på play.
Var hittar man dig om man vill hitta dig?
Ja, oftast i min lägenhet, i en soffa där jag läser Lucky Luke för något av mina barn.
Om man ska få tag i dig då, till exempel
på
sociala medier?
Ja, man kan mejla mig på helstbarapositivrespons@gmail.com.
Fortfarande världens bästa mejladress.
Ja, tackar. Sen finns jag på Twitter, där heter jag väl Man med Schagg. Och på Instagram heter jag Man med Schagg. Och på Facebook heter jag Kalle Lind. Och sen är det väl bra.
Och podden heter Snedtänkt.
Ja,
du skriver krönikor.
Jag har ju telefonnummer också, men jag vill helst inte bli uppringd. Jag lider av en lätt släng av telefonskräck.
Och så kan man hitta dina krönikor lite varstans på internet. Böcker i bokhandlar och dylikt.
Ja, precis. Det är sånt här man själv ska kunna säga. Jag är inte så bra på att sälja mig. Jag har inte de NASA-kvaliteterna. Jo, nej, men det är väl alldeles riktigt. Jag skriver krönikor för Sydsvenskan, för ETC och för gatutidningen Faktum. Men det som hamnar på nätet brukar jag försöka komma ihåg och länka till.
Mm. Då får jag tacka så väldigt mycket för att du lyckades behärska dig och hålla detta till ungefär en timme. För jag tror att både du och jag skulle kunna hålla på längre.
Ja, tack. Om det var en komplimang, så tackar jag.
Nej, men det var det.
Ja.
Jag har försökt behärska mitt behov av att visa att jag också vet saker. För att jag tycker också att det här området är så roligt.
Ja, ja men vad bra. Då höll vi oss båda i skinnet.
Och man kan ju också förstås lyssna på lite sommarprat om man inte redan har gjort det. Där du pratar om ungefär de här sakerna men mycket bättre strukturerat.
Ja,
men
precis.
Det är ju mitt fel.
Ja, det är lugnt. Det finns ju liksom för- och nackdelar med samtalets svindlande associationskedja gentemot det mer liksom disponerade. Båda har väl sin charm, hoppas jag.
Jag försöker avsluta, ingen av oss är bra på detta, framförallt inte jag. Du får ha det så fint där nere på kontinenten. Och tack så mycket för att du var med.
Kontinenten är alltså Skåne. Ja, jag tackar för detta. Ha det bra, Julia.
Den här podden har själsligt hem hos Galago. Så på både galago.se och skottfrånhöften.se så hittar du mer info om det här avsnittet med alla relevanta länkar och sådär. Du får jättegärna gilla podden på Facebook, gå in på iTunes och sätta betyg och allt sånt där. Tipsa en kompis. Då hörs vi igen om ett par veckor.